Hej, Synoptik här. Så här års är det extra viktigt att du skyddar dina ögon mot solens skadliga strålar. Därför får du just nu 50% på ett par solglasögon i din styrka när du köper glasögon hos oss på Synoptik. Boka tid och läs mer på synoptik.se. Välkommen!
Förnyad krigsoro och fortsatt negativt sentiment på marknaden. Det är fredag idag, det är den 19 april, du tittar på Börsmorgon. Idag ska vi prata om uppgifterna förstås om en israelisk attack mot Iran och marknadspåverkan. Flera rapporter att smälta med oss i programmet har vi Avanza och Dometic. Och så har vi Geely har sålt sina Volvo-aktier, Volvo-lastvagnar. Alltså, Anders Hägerstrand kommer att vara med oss i programmet lite senare. Ulf Pettersson står bredvid mig redan nu. Jag kan tillägga att vi har grava tekniska problem och störningar i den här sändningen, så vi är tacksamma för ert överseende, inte minst med ljudkvaliteten. Väldigt mycket att prata om idag, Ulf, bland annat i Israel. Men allra först, Avanza har kommit med rapport. Hur var den?
Jag tycker den är bra. De ökar vinsten med 12% både jämfört med fjärde kvartalet i fjol och första kvartalet i fjol. Bra kundintag, mycket nya kunder, 49 000 kunder och som också sätter in 22 miljarder. Så jag tycker det är en bra rapport som dessutom slår förväntningarna lite grann.
Vi återkommer till Avanza som är med oss strax i programmet, men jag vill förstås nämna de israeliska attackerna mot Iran som har präglat nattens nyhetsflöde och som vi vaknade till. Det kommer fortfarande uppgifter och detaljer om det här, Alex, men jag tänkte att du kan ta oss igenom marknadsreaktionerna.
Tack, Gabriel. Ja, men precis. Det här kom under den sena natten uppgifter om att en attack hade skett, explosion hade skett inne i Iran mot en militärbas. Vi såg kraftiga reaktioner först på oljepriset. Det har kommit tillbaks något. Vi såg kraftiga reaktioner på guldpriset som rusade över $2,400 per ounce. Oljepriset var ett tag över $90 fatet. Vi såg också klassiska säkra hamnar på valutamarknaden, att yenen stärktes till exempel, dollarn stärktes. Det vi har sett sedan dess, och efter vi har fått lite uttalanden från bland annat Irans tal om att man knappt vill bekräfta en attack, man talar om att ingen har kommit till skada, Så ser vi att oljepriset sjunker tillbaka, vi ser att guldpriset kommer tillbaka, vi ser till och med att yenen försvagas mot dollarn. Så signaler från marknaden att trots denna ökade oro, ganska så lugna reaktioner, Gabriel.
Ja, en intressant utveckling förstås. Det verkar vara playbook eller vana för Iran att man tonar ner den här typen av lägen. Din reflektion kring reaktionerna, det är ett ganska surt börsklimat redan innan.
Ja, det är det. S&P 500 har varit ner 5 dagar i rad här, sjönk även igår då, och då var inte attacken igång utan den kom ju vid 3-4 tiden i morse svensk tid, och då var det lite kaos på marknaden. Jag lyckades faktiskt vara vaken just då, så jag såg rörelserna på terminsmarknaden, och då var S&P 500 ner över 2% ett tag, men nu är det då ner 0,6 ungefär, och det ser ut som att vi ska öppna ner 0,6-0,7 även på Stockholmsbörsen liksom i Tyskland.
Jag noterar, det är ju fredag idag. Det har funnits en oro redan förra veckan att man inte vill gå in med långa positioner i veckoslutet på grund av geopolitiken. Så här var det ju under pandemin också, att då var fredagen en ganska dålig börsdag. Någon reflektion där?
Ja, det är ju liksom, jag tror det är fler än jag som känner att man vet inte alls vad som kommer hända under lördag söndag, med att marknaden är stängd och det kan hända mycket på nyhetsfronten. Så jag tror det kommer vara lite sell-off i eftermiddag. Men vi får se. Det som jag tycker har varit lite anmärkningsvärt här senaste månaden, vi har fått massvis av negativa så att säga, inflationssiffror som är lite högre än väntat. Vi har haft Powell och andra Fed-ledamöter som har varit väldigt hökaktiga, och ändå har inte marknaden sjunkit mer än någon 0,5% och sen upp igen. Vi får se hur länge de här dippköparna vågar gå in när det faller som nu då 0,5%, 1%.
Intressant mönster tycker jag vi har sett på New York-börsen, att man har liksom börjat lite uppåt, en viss begynnande optimism som sen under handelsdagen flera dagar i rad nu har blivit allt dystrare.
5 dagar i rad så har vi börjat upp i USA och stängt ner, och det blir lite märkligt, för effekten på Stockholmsbörsen har inte varit alls lika stor, utan New York-börsen faller när vi har stängt, och sen så på morgonen så repar sig terminen och vi öppnar upp. Så vi hade ju faktiskt en ganska bra dag igår till slut, det gick upp 0,5%. Vi var ner på minus ett kort tag här under dagen, men vi får se. Så skillnaden nu mellan både Tyskland och Sverige och USA och Sverige är ett par 3% här på några dagar, just av den här, ska vi säga, effekten, var tidszoneffekten.
Jag vill tillägga att japanska Nikkei var ner 2,5% till 2 månaders lägsta. Topix också markant ner. Australien stängde ner men inte på sina lägsta nivåer. Taiwan var värst i regionen med 4% nedgång. Någon valutareflektion, amerikanska dollarn ska stärkas i ett sånt här läge, någon annan valutarörelse du tycker är intressant?
Ja, kronan ska ju då försvagas både mot dollarn och även mot euron, och man ser ju lite grann, men inte jättemycket, man ser att de har försvagats en del jämfört med gårdagen. Vi börjar väl närma oss 11 kronor på dollarn exempelvis.
Oljepriset då, inte riktigt så dramatiskt som man hade kunnat befara, ligger fortfarande under 90 där vi har varit över för bara några dagar sedan.
Ja, absolut. Och det tror jag gör. Men det är ju så väldigt mycket oklart än vad det är. Alltså, Iran verkar ju inte ens vilja liksom bekräfta att de har blivit attackerade mer än väldigt, väldigt lite. Så det finns ju inget från deras håll om att eskalera det här. Och det är nog det som gör att det lugnat ner sig. För det är klart att skulle Iran komma bort från oljemarknaden, så är det ett annat nytt spel då.
Ett nytt och svårt spel. Vi går vidare. Vi försöker fixa en uppkoppling till Dometics. Vi har Jean Varghese som är med oss alldeles strax. Men vi kan prata lite grann om rapporten som tyvärr får vi säga var svagare på flera punkter. Omsättningen backar 12% organiskt. EBITA-resultatet på 769 miljoner kronor för Q1 var lite svagare än väntat. Marginalen förbättras, om jag inte läser fel, till 11,8%, men var också lite under prognos.
Ja, men marginalen förbättras från 11,6 till 11,8. Annars är det ju då nedgång på framförallt på försäljningen som är så är svagare än väntat. Vi får se. Jag tyckte man läst här att Jean Varghese pratar lite om vädereffekt och påsk och sånt där som ligger i första kvartalet i år och låg i andra kvartalet förra året. Men det är ju en tuff marknad. Det som är intressant att höra mer om när vi får igång Jean Varghese, det är ju hur han ser på lagersituationen, om den har börjat normaliseras eller om det finns överlag någonstans i industristrukturen. Ja, men man har sett det. Jag tycker bruttomarginalen ökade. Det känns fortfarande, och vi såg det även i ABB som överraskade väldigt positivt på bruttomarginalen, Volvo överraskade positivt på bruttomarginalen, att företagen har inte valt att så att säga hålla upp efterfrågan genom att sänka priser här. Och det är också en fråga vi får ställa till Jean Varghese, så han ser på prispolitiken framöver.
Det är en väldigt intressant reflektion, förlåt att jag bryter in, men jag tycker att många bolag har just sett omsättningen backa men ändå försvarat marginalen. Jag antar att det borde löna sig på börsen, för det är det här marknaden vill se.
Ja, det är ju liksom 100% rörelsemarginal på en prishöjning om du inte har några andra kostnader som följer med då. Så det är klart, och det är ju ett skede, och sen så får vi väl ändå, vi lever i en marknadsekonomi och man kan liksom inte hålla på så för länge, för då stryps efterfrågan till slut, och det där är ett spel, och ja, det är intressant. Det tror jag kommer vara väldigt viktig att fråga framöver för marknaden, hur prispolitiken ser ut hos företagen.
Med det så går vi vidare och säger varmt välkommen till Jean Varghese. Vi har försökt oss på en sammanfattning av rapporten här. Jag vill gärna höra ditt take på hur kvartalet har varit. Varsågod.
Ja, om vi summerar, god morgon till att börja med. Om vi summerar så är det klart att marknaden är fortfarande tuff. Inga jättestora förändringar i förhållande till vad vi såg under andra halvåret förra året. Vi ser att kunder är försiktiga med att fylla på lager inför den nya säsongen 2024, vilket gör att de gör sina beställningar i sista sekunden. Samtidigt så ser vi att lagernivåerna på ett antal marknader är på väg ner, vilket är positivt. Och man tittar på våra tre olika säljkanaler och hemsidan. Den är svårt med undantag av Europa som fortfarande håller upp. Tittar vi på service eftermarknaden, som kanske är den negativa överraskningen för oss, kom svagare än vi hade förväntat oss. Samtidigt så får vi säga att tittar man på Q1 så är alltid januari, februari väldigt korta månader för oss. Mars en stark månad, och det är klart att vi hade å ena sidan en tidig påsk, och vi hade också fruktansvärt väder i hela norra hemisfären som säkerligen hade en större påverkan i de siffrorna. Och sen får vi distribution där vi ser steg framåt. Det är fortfarande rätt så negativt, men betydligt mindre negativt än vad vi såg under andra halvåret förra året. Så lite bättre än Q4, men fortfarande svag omsättning. Vi är naturligtvis jätteglada, jättenöjda med det arbete som vi gör när det gäller att försvara våra marginaler. Och tittar vi på vad som har skett under de senaste två åren, så är det uppenbart att omsättningen har sjunkit för oss och för alla konsumentbolag. Men jag tycker att vi gör ett väldigt bra jobb när det gäller att se till att behålla våra marginaler på höga nivåer. Kassaflödet fortfarande, vilket är glädjande. Och sen kanske sist men inte minst, skuldsättningen som gick upp från 2,7 till 3, men å andra sidan så är 2/3 som är FX-styrt och 1/3 som är säsongsbetonad. Så det är egentligen precis som vi ser varenda år, i och med att Q1 är ett kort kvartal för oss.
Ja, hejsan Sean. Hur skulle du vilja säga att den underliggande efterfrågan är i förhållande till det du levererar, så att säga, börjar lagnivåerna komma ner så att slutefterfrågan kommer leda till ökad försäljning till er så småningom? Eller hur
fungerar det? Det är vi helt övertygade om. Och vi ser, när det gäller vissa segment och vissa marknader, har vi mer tillgång till data, riktig data. Vi ser på amerikanska marknaden att låga nivåerna hos retail, hos detaljhandeln, är ner 20% i förhållande till förra året. Samtidigt som deras försäljning till konsumenterna är upp 7%. Så det är uppenbart att förr eller senare så måste man fylla på sina lager. Och vi ser också, som sagt, att tittar vi på distributionssegmentet som är styrt av detaljhandeln, så är det uppenbart att vi sjunker betydligt mindre i Q1 än vad vi sjönk under andra halvåret. Så det kommer att hända. Det är bara en tidsfråga.
Och när vi pratar om kunderna som ska ringa och fylla på sina lager igen, vad tar du ut för priser då till dem? Jag såg att bruttomarginalen var ju bra här, och även rörelsemarginalen håller ju uppe väl som du sa då, men bruttomarginalen ökar. Är du konservativ här och verkligen försöker få ut fulla priset, eller försöker du underlätta marknaden genom att vara lite mer flexibel i priser?
Det är klart att vi försöker att hålla våra marginaler där vi har lägre marginaler. Samtidigt så är det ju så att det är ju väldigt mycket tryck när det gäller prisfrågor, utan tvekan. Å andra sidan får vi inte glömma att råmaterialpriserna är fortfarande på höga nivåer om man jämför med 2021. Så det är liksom en balansgång. Vi kommer att göra allt för att kunna förbättra våra marginaler framåt, som vi har gjort under senare år. Men samtidigt så är det klart att du måste vara selektiv också när det gäller vissa kunder. Det finns produkter som leder till service eftermarknad. Det finns andra produkter som inte leder till en serviceomsättningsökning på sikt. Och det är där man får liksom vara flexibel men också vara smart. Så att vi inte tappar marginal, utan istället se till att det blir bättre.
Juan Vargas, flexibel och smart. Det får avsluta vårt samtal. Stort tack för att du var med i Börsmorgon och lycka till framgent. Jag vill ta Ulf på pulsen. Vi har fått ett par andra rapporter att smälta. En kommer ifrån Elisa, alltså finska Telia. Den verkar vara helt i linje med förväntningarna, så kanske är lite av en icke-händelse.
Ja, det sa vi ju lite grann om Tele2 när den kom igår också, så var den upp 6,8%, hade sin bästa börsdag sedan mars 2020. Det var ju mycket de här optimistiska tongångarna då om att kunderna börjar liksom förhoppningar om att kunna höja priserna och att det liksom ljusnar lite, och det var ju en hyfsad tillväxt också, men ändå väldigt mycket i linje med förväntningarna, så det kan bli något liknande för Elisa möjligtvis.
Netflix då? Netflix kom ju in starkt i flera avseenden. Resultatet per aktie 5,28 var högre än väntat. Även antalet nya abonnenter överträffade förväntningarna. Ändå så vek man ner för omkring 4% i efterhanden.
Det stämmer. Omsättningen ökade 15%. Klart bättre än väntat. Vinsten var upp 28%, riktigt bra. Så de gjorde 5,28 som du sa på aktier då. Men det är ju prognosen för nästa kvartal som man la på 4,68 här. Och tittar man på liksom hur de gick första kvartalet 23 mot andra kvartalet 23, så ökade vinsten andra kvartalet mot första, men nu förväntar man sig själva då en vinstnedgång här på 10% sekventiellt, och det är klart att det gillade inte marknaden, så det är väl det där. Sen brukar man ju som bolag, och jag skrev en artikel om det i förra veckan, att de amerikanska bolagen lägger medvetet låga prognoser för att inte hamna i den jobbiga situationen att inte nå upp till dem, men det här klart det var ju lägsta laget för marknaden. Sen tror jag marknaden också blev lite så att säga konfunderad på att Netflix inte ska räkna eller del i antalet abonnenter här framöver. Då blir det ett lite mer svåranalyserat bolag.
Ja, det är tråkigt med transparensbrist. Klockan har slagit 9. Vi ska röra oss i riktning mot Alexander Klar i Studio 2, där vi också sänder hela programmet, så vi har i alla fall närhet till varandra.
Det är härligt det. Stockholmsbörsen öppnar som ni ser här. Ni har pratat lite där borta om rapportörerna. Vi hörde ju Juan Vargas för en liten stund sedan. Det är kanske dagens stora förlorare, ner 5% inledningsvis. En aktie som kan röra på sig på rapportdagen vet vi av historiken. Stockholmsbörsen ner också ganska så kraftigt, lite fördröjt avslutning på breda index, men ni ser OMXS30 ner 1,3%. Jag hoppas kunna visa vinnare och förlorare på den här grafen här nere. Ser inte dem just nu, men som väntat då en röd öppning för Stockholmsbörsen också runt om i Europa bland övriga rapportörer. Vi hör om en liten stund. Avanzas vd Gustav Unger kommer vara med klockan 9:10. Den rapporten var ju något bättre än väntat. Vi såg ett bättre rörelseresultat än väntat, ungefär 10% också upp från i fjol, även intäkterna bang in line, men också en ökning där stiger idag. Och sen Volvo som vi ska prata om alldeles strax då, där har ju Geely sålt sina B-aktier och man har gjort det till kursen 285,90 kronor. Aktien tar betydligt mer stryk. Geely behåller sina A-aktier och består alltså som bolagets näst största röststarka ägare efter Industrivärden. Anders Hägerstrand får kommentera den reaktionen vi ser i Volvo. Sen vill jag bara kort visa Elisa pratade om den finska teleoperatören upp 1,5% då. Och så kan vi bara kort titta till de här sakerna jag pratade om inledningsvis. Oljan är ju upp men har kommit ner från de högsta nivåerna vi såg under den sena natten, tidiga morgonen. Likaså guldpriset och dollarförstärkningen. Så fortsatt såklart en oro som vi inte minst ser då på att Stockholmsbörsen är över 1%.
Inte så konstigt, tack Alexander. Däremot en markant nedgång i Volvo, och vad passar då bättre än att vi har bytt ut Ulf mot Anders Hägerstrand som var med oss senast i onsdags för att prata om det här. Ganska kraftig reaktion på de här nyheterna. Jag hade inte förväntat mig en 5% nedgång.
Ja, den är ganska stor, men kan man inte ändå tänka så här att det är väldigt mycket aktier som såldes i natt. Det är en av de största placingarna i svensk börshistoria. Och Geely bestämde ett fast pris. Kan man inte tänka sig att när aktierna kommer på en del händer som inte vill ha? Jag vet inte. Att det blir ändå något kortsiktigt säljtryck. Jag är förvånad. Jag ser ingen logik i det här att den ska gå ner så mycket på den här nyheten. Jag tycker att den här nyheten att Geely säljer, att det kommer in nya, förhoppningsvis amerikanska ägare och sånt, som utländska banker som har skött den transaktionen, är positivt långsiktigt för aktien. Så kortsiktigt så är det verkligen ett köpläge i aktien just nu när den går ner så här mycket. Den håller ju på att stiga lite nu, men det är intressant. Jag är förvånad kortsiktigt.
Är du förvånad över att Geely säljer de här aktierna? De har ju flaggat eller signalerat behov av kapital tidigare, så det borde inte vara en jätteöverraskning.
Nej, men jag måste ändå säga att jag blev uppringd av en förvaltare igår precis när det kom. Jag är chockad, sa han när han hade fått samtalet. Det är liksom lite så här att de gör en så här stor försäljning. Att de liksom, det är ändå en sån tydlig markering att vi stiger tillbaks när de gör en sån försäljning. Ja visst, det är B-aktier de säljer. Men de stiger ur, de behåller A-aktierna och har stort röstinflytande redan. Men det är en tydligt statement. Jag blev väldigt förvånad.
Men det som inte är förvånande är att de verkar ha det här kapitalbehovet. Sen undrar jag hur du ser på B respektive A-aktier. Hur mycket makt lyckas man ändå behålla trots att man får in de här pengarna?
Man lyckas behålla en hel del makt, men det här kan man diskutera fram och tillbaks. Men att man säljer aktier för 15 miljarder, och de är svåra att köpa tillbaks, och stiger ur på det här sättet, det visar att man inte är intresserad av den här maktkampen i Volvo med Lundberg. Det är ändå, vi måste ändå liksom se det ur ett längre perspektiv. När den här chocken kom 2017, att Geely hade köpt Gardells AB-aktier i Volvo, då liksom blev ju den stora frågan, ville de ta makten över hela AB Volvo, som de har makten över Volvo Cars. Nu står det ju klart att när man gör den här försäljningen, det har lite varit känslan tidigare också, att de är på väg, att de inte riktigt vill utmana Lundberg, men nu står det ju klart.
När Helena öppnade sitt paket från Amazon fick hon fjärilar i magen. Ultrasnabb luftteknik och grillägesfunktion. Den här airfryern kittlade Helenas smaklökar till ett pris som var lägre än hon någonsin hade kunnat tänka sig. 5 stjärnor från Helena. Hitta topprankade produkter till priser du kommer älska. Sök efter vad du än behöver på amazon.se idag.
Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svedea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se/företag och jämför själv.
Att de inte vill göra det, och jag tycker det är ett stort skifte. Det är en viktig vändpunkt. Även, ja, de äger fortfarande 14% av rösterna, men de är en säljare.
Vet du något om hur aktiva Geely har varit? Har de haft en dialog med Lundberg? Har de varit aktiva i sin ägarroll?
Jag stod ju en gång där i vintern 2018 en dag och frös på Hovslagargatan i Stockholm. Det var iskallt, för då visste jag att Li Shufu, Geelys ägare, var på möte med Fredrik Lundberg. Men jag tror faktiskt, jag fick aldrig tag på Li Shufu då, men jag tror det är en av få gånger de har träffats. Jag tror att Geely har varit väldigt passiva de senaste åren, för de har ju nästan blivit stoppade för att vara med och bestämma. Men vi har ändå det här scenariot. Det här är Kina. Tänk om de hade börjat köpa aktier istället och börjat liksom flytta fram positionerna gång på gång. Det hade de inte gjort. Istället väljer de nu att sälja för 15 miljarder och verkligen stiga tillbaks. Det visar nu att AB Volvo är Fredrik Lundbergs bolag. AB Volvo är svensk. Det är ingen diskussion om det. Och det är viktigt för aktieägarna, för det är mycket tryggare av Fredrik Lundberg som huvudägare än att ha en kinesisk ägare som vi inte känner så bra som huvudägare.
Kan det vara så att de tycker att aktien, eller tror att aktien inte ska gå upp, att de ser en topp i Volvo och det här är en finansiellt motiverad transaktion?
Ja, men kanske det är så. När man på aktiemarknaden tänker nu att de är smarta, att de köpte perfekt av Gardell för 190 kronor, 185-190 kronor, och nu säljer de och gjort en kanonaffär. De har ju fått utdelningar, det nästan 100 kronor i utdelningar förutom den kursuppgången från 180 till 200, det som blir försäljningspriset. Alltså visst kan man ju säga det så. Men jag vill ändå tro att andra saker kommer på lång sikt få större betydelse för Volvo.
Den återstående posten då? Eller en spekulation. Vi har ju frågat Christer Gardell genom åren om han inte är sugen på att komma tillbaka i Volvo. Det har han inte signalerat särskilt tydligt, så som jag uppfattar det. Hur noga kommer vi bevaka vem det är som köper? Kan Christer Gardell vara en av dem?
Christer Gardell är 99,9999 på att det inte är Christer Gardell. För Christer Gardell, om han skulle köpa, ska han köpa A-aktier, så han skulle få makt och inflytande. Så han är inte en tagare av de här aktierna, definitivt inte. Däremot jag hoppas ju på amerikanska institutioner. Jag hoppas på kanske att industrivärlden har tagit lite mer aktier för att visa sitt förtroende för Volvo. De har fått en jättestor utdelning från Volvo här nyligen.
Vad ska vi hålla ögonen på när vi tittar på Volvo kommande dagar? Vi har ju redan pratat om att det kan vara läge för en liten sättning i kursen. Nu ser vi den. Det här kanske triggar en redan befintlig oro för att Volvo har gått lite för bra på börsen.
Jag håller med om att det är kortsiktigt, så har ju aktien gått väldigt starkt. Det finns möjligheter till vinstavtagningar. Men kom ihåg nu, rapporten var urstark i onsdags. De behöll alla sina marknadsprognoser. Värderingen är låg. Det här är ju på dagsbasis, och jag är ganska övertygad om att Volvo stänger betydligt högre än det här när den här handelsdagen är slut. Men hur det går de 3-4 kommande veckorna i en geopolitisk spänd situation, väldigt svårbedömt.
Hur togs Volvo emot? Du nämnde rapporten. Vi pratade om rapporten i onsdagens sändning. Hur har analytikermottagandena, hur har prognosförändringarna sett ut efter rapportsläppet?
Prognoserna har justerats upp och analytikermottagandena har varit klart positiva. Jag tycker bland annat jag reflekterar bland annat över att Nordea, som sänkte från köp till behåll innan rapporten, höjde till köp igen där. Så det visar ju att det blev ganska lite panik nästan i systemet där ute, att oj, det här är ju fortfarande intressant.
Du är nyhetschef på tidningen, du ska få gå ner alldeles strax till våning 3 för att jaga vidare. Vad blir vinkeln på Volvo skriverierna idag?
Det gäller ju att hitta, jag tycker ändå det du var inne på, vem har köpt aktier är väldigt intressant. Försöka bena ut vad Geely tänker från och med nu. Kan även A-aktierna bli till salu? Eller är den posten väldigt strategisk för Geely i och med att de också äger Volvo Cars och delar varumärken med AB Volvo? Kommer de därför aldrig att sälja A-aktierna? En sån fråga är intressant.
Mycket intressant som alltid. Anders Hägerstrand, nyhetschef på Dagens Industri. Med det går vi vidare till Avanza Bank och Gustav Unger som har släppt sin första rapport som vd. Ett rörelseresultat på 647 miljoner kronor för Q1, starkare än väntat. Gustav, roligt att ha dig med. Hur sammanfattar du själv kvartalet?
Ja, men det var ett bra kvartal, faktiskt vårt näst bästa någonsin. Vi såg ökad aktivitet hos kunderna. Vi såg lite mer riskaptit hos kunderna. Så att lite mer framåtlut hos kunderna i Q1 jämfört med Q4.
Hur orolig är du en dag som den här när börsen backar, geopolitisk oro skakar om marknaden? Jag vet att en dags turbulens inte är ett problem, men en svagare marknad förstås ovälkommet för Avanza.
Exakt, vi vill gärna se en positiv börs. Sen för handelssidan så vill vi gärna ha lite volatilitet, och det har varit ganska lågt nu ett antal kvartal. Så att våra kunder gillar lite mer rörelse på börsen, men gärna riktning uppåt.
Kostnaderna verkar vara lite lägre än väntat. Kan du kort ge mig lite färg på den posten?
Det ser lite för bra ut i Q1 skulle jag säga. Vi tror vi kommer hamna på en kostnadsökning för helåret på 9,5% som jag sagt tidigare. Det ser lite för bra ut i Q1, det är säsongseffekter.
Ja, hejsan Gustav. Du har ju inte varit vd så länge. Var det 3 veckor eller något sånt där kanske? Vad är det du har sett där, och vad är det du liksom, har du fått några nya tankar sedan du verkligen kom in i byggnaden jämfört med när du bara så att säga tog jobbet?
Nej, men absolut, och man ser ju vissa bitar som man blir väldigt imponerad av och vissa bitar där man känner att kanske man kan göra lite annorlunda och lite bättre. Men det som sticker ut tycker jag är känslan när man kommer in här i byggnaden på Regeringsgatan. Det som sitter i väggarna, kulturen, det är annorlunda än vad jag upplevt. Det är varmt, det är framåtlutat. Framförallt så är det liksom kundfokus på riktigt.
Något som jag tycker stack ut i rapporten var ju det goda kundintaget, både i antalet personer och nettoinflöde här, som är klart bättre än Q4 förra året och Q1 också förra året. Finns det någon särskild anledning bakom det där, och är det en trend som du hoppas ska kunna fortsätta?
Jag hoppas absolut, men jag tycker att det är anmärkningsvärt att få in så mycket nytt kapital när hushållen har haft ett tufft första kvartal med nedtryckt konsumtion. Så att antingen, min slutsats är antingen så prioriterar svensken verkligen sparande, eller så går Avanza bra relativt våra konkurrenter. Vi har inte sett marknadssiffrorna ännu på totalen. Det enda vi har sett är fondsidan där vi tog 33% av nettoflödena i Q1.
Kan du ge mig en känsla för valutarelaterade transaktioner? Jag förstår det som att intresset för utländska papper ökar. Hur viktigt och hur lönsamt är det här för er?
Men det är en mindre intäktspost. Men den steg lite grann i kvartalet som resultat av liksom risk on hos våra kunder. Så att det var, precis som du säger, lite mer handel i utländska papper. Och då tjänar vi lite mer pengar på valutarelaterade intäkter.
Avslutningsvis, du har gjort lite av ett politiskt utspel i samband med rapporten. Kan du berätta lite grann om det?
Ja, men regeringen vill begränsa avdragsrätten för vissa typer av lån. Och jag tolkar det som att det de vill åstadkomma är att minska trenden av att konsumera nu och betala sen. Som någonting som kanske inte är helt sunt. Men i den här förslaget så ligger även värdepapperskrediter som ju våra kunder och andra sparare på marknaden använder för att optimera sin portfölj, för att skapa en hävstång, och någonting som även AP7:an har använt sig av i många år framgångsrikt. Så att jag tycker det är olyckligt att det här hamnar i samma fack och kanske kommer göra det sämre för spararna. Så det är jag skeptisk mot.
En chansning på slutet då. Vi har frågat en del börs-vd:ar om de har några reflektioner apropå att vi har ett EU-val senare i år. Finns det någon regulatorisk eller europapolitisk åtgärd eller förändring du skulle vilja önska dig?
Det ligger ett förslag från förra året som heter RIS som skulle begränsa möjligheten för spelare som oss att ta betalt. Det vill jag inte se, det verkar heller inte bli av. Men det är det som är viktigast för mig.
Stort tack för det, Gustav Unger. Grattis till en stark rapport, och jag hoppas att det här blir början på en varm och lång vänskap oss emellan. Med det ska jag be mig tillbaka. Vi kan säga att vi har en till rapport om tekniken bär, så kommer också Ovsson att vara med oss alldeles strax. Ulf, dina tankar på Avanza först, mottagande och styrka i rapporten.
Mottagandet, så aktien ner 2%, men eftersom marknaden är svag idag då, drygt ner 1%, så är den väl i stort sett i linje med marknaden, kan man säga. Det är inte mycket ord om. Jag tycker det är en bra rapport. Jag hade nog kunnat tänka mig att den skulle gå upp ett par procent på den här, men som sagt var, finansaktier och liksom fondkommissionärer kanske man inte vill äga just när den geopolitiska oron har så att säga tilltagit här i natt.
Jag undrar lite hur länge det måste vara dåligt för att folk verkligen ska backa ifrån sitt sparande och det ska bli ett riktigt problem för Avanza.
Ja, eller kanske det är så där att ju sämre det blir desto mer sparar vi för att man vill spara. Det är som Gustav sa, och de har ju sett i annan statistik också, att sparkvot och sånt, att den är ju överraskande hög faktiskt. Och det är tydligt att konsumenterna, svenska allmänheten, har valt att konsumera mindre och spara mer.
Vi har pratat om många rapporter hittills. Vi är en bit in i rapportsäsongen. Ulf, ett intryck från förra rapportsäsongen var att man fick ganska snällt mottagande när man kom undan med en del skavanker. Rickard Bråse skrev det om Notes rapport. Note var för övrigt här igår också. Hur tycker du att bemötandet är för rapportörerna den här säsongen?
Jag tycker den är överraskande positivt. Fram till i morse så hade det kommit 21 stycken bolag noterade på Stockholmsbörsen och 14 av dem har steg på sin rapport, 7 gick ner. Vinnare var ju BE Group bland annat, över 10%, ståldistributören. Vi hade lite sänken också, HMS Networks är väl ett av de stora, men överlag bättre. 2 av 3 har stigit på sina rapporter.
Jag vill höra mer om det här, men min reflektion var att HMS fick, med tanke på hur negativa rapportsiffrorna såg ut, i alla fall vid en ytlig läsning, så var inte mottagandet så himla bryskt.
Nej, än har vi inte haft de här liksom, ingen nedgång i över 10% egentligen, och det är ju lite ovanligt. Men å andra sidan har vi bara haft några få dagar nu. Den stora bulken av rapporter kommer ju nästa vecka och kommande veckor, så vi får se här. Annars så, som sagt var det, som jag sa, Tele2 bästa börsdagen på över 4 år. ABB, trots att den har gått starkt, slog nytt prydligt börsrekord och gick över 1 000 miljarder börsvärde. Jag tyckte inte den rapporten som vi pratade om igår, Gabriel, alltså det är ju ändå en vinstminskning om man räknar på aktier, delvis till följd av skatt då i och för sig, men det var liksom inte så där, men ändå positiva utsikter för Björn Rosengren på ABB om att 2024 blir ett bra år. 18% marginal höjde den där aktien, och man har ju sett rekommendationshöjningar och riktkurshöjningar här på morgonen.
Ibland får jag känslan av att vi sliter håret lite grann inför sändningarna när vi läser rapporten, där det ser fint ut högt upp i resultaträkningen och sen blir det sämre och sämre ju längre ner man kommer. Börsen verkar inte alltid dela vår oro för.
Nej, och det är ju alltså skillnaden där mellan topp och botten. Det är ju lite engångskostnader, omstruktureringskostnader som man kan liksom, det är lite vad man väljer att lägga dem där, och vilket kvartal och hur mycket, om det är löpande kostnader eller om det verkligen är extraordinära kostnader. Det finns ett spelutrymme där för bolagen. Jag säger inte att de ljuger då, men jag tycker mig ha sett, utan att ha gjort sammanställningen ännu så länge, men det kommer vi göra när rapportsäsongen är slut, att det finns lite mer sånt, och det fanns det även förra kvartalet.
Om vi väldigt kort riktar blickarna mot USA, då. Vi har nämnt de amerikanska bankerna kort igår, om jag inte missminner mig. Vi har Tesla Press, vi pratade om Netflix tidigare i det här programmet. Har du någon reflektion inför Magnificent Seven-rapporterna som väntar?
Ja, det är klart. Det blir ohyggligt spännande att se hur de reagerar där. Nu är ju de här sju fantastiska bolagen inte, de har ju inte gått liksom som på en linje allihopa. Tesla är ner ganska mycket, Microsoft har klarat sig bra, jag tycker Nvidia har ju också klarat sig bra, så det beror ju på lite. Men jag skulle säga att de mest intressanta rapporterna här av de där sju, det är ju Apple, Microsoft och Nvidia. Men Nvidia har ju ett brutet räkenskapsår, så de får vi ju inte in förrän i slutet av maj faktiskt.
Ja, spännande att följa från de stora till de mindre. Vi jobbar hårt med att koppla upp en satellitlänk till Ovzon som har rapporterat. Det här är ju kanske inte en rapport där vi dyker jättedjupt i siffrorna, Uffe. Det är väl snarare en fråga om när man kommer igång.
Ja, man visar ju då, är det ju fortsatta förlust i nivå med tidigare på 25 miljoner. Men orderingången och orderstocken har ju fördubblats hittills i år. Och det viktiga är ju att omvandla det där till omsättning. Det är ju en intressant marknad. Jag tycker varenda radio- och tv-program pratar om den här. Alla satelliter som ska upp i rymden, och så vi knappt kommer få se liksom Karlavagnen längre. Men och där ligger då Ovzon som en del i det där. Men som sagt var, det har ju varit besvikelse egentligen sen de kom in, men orderingången har varit god under första kvartalet tycker jag.
Nu bor ju du i Kalmar vanligtvis, Ulf, men i Stockholms innerstad ser man inte Karlavagnen särskilt ofta oavsett.
Nej, men om helgen håller jag till på Öland och där är det kolsvart, så då ser man massor av stjärnor och även satelliter.
Mm. Jag kan väl nämna att satellitbolaget redovisar ett rörelseresultat på minus 25 miljoner kronor att jämföra med minus 23 ett år tidigare. Nettomsättningen ökar från 57 till 65 miljoner. Resultat per aktie, som det är det jag och Ulf egentligen tycker om att prata om, är minus 0,39 kronor. Med det säger vi varmt välkommen till Per Norén. Per, hur sammanfattar du själv kvartalet och rapporten och Ovzons läge just nu?
Ja, men först tack och god morgon. Ja, men först av allt tycker jag vi är väldigt glada över den starka orderingången vi har, som vi avslutade 2023 med en jättestor affär som vi nu har börjat leverera på, och sen en riktigt stor affär också under första kvartalet. Så orderingången är väldigt stark, så vi har en god organisk tillväxt tycker jag. Sen så slår ju det lite grann på resultatet då, som du noterade här, hörde jag i introduktionen. Vi är inte nöjda med det, utan vårt mål är att driva mot lönsamhet. Men jag ser att vi ökar våra serviceintäkter månad för månad nu när vi sätter de här tjänsterna igång. Så att det ser ganska bra ut för året tycker jag. Så stark orderingång som vi ska försöka få momentum på och lyckas med. Och sen till sist då, så är det ju klart att vi har haft ett stort kvartal vad gäller uppsändningen av satelliten Ovzon 3, som nu tar sig mot sin parkeringsplats i orbit och kommer vara där i mitten på året. Och då ger det oss mycket mer flexibilitet i att kunna sälja egen kapacitet och därmed också öka marginaler och så vidare. Så vi har väldigt positiv syn på starten på året.
Ni har ju dragits med mycket förseningar som vi har pratat om i några tillfällen. Det här pärlbandet av order som jag ser i er pressmeddelande feed under tidig vår, är de beroende av att nästa satellit kommer upp i tid, eller är de traditionella order som genererar intäkter redan nu?
Ja, nej, de är inte beroende av att nästa satellit kommer upp i tid, utan de kan generera intäkter omedelbart. Vi köper in satellitkapacitet från andra. Men det är klart att då köper vi det på öppna marknaden till ett annat pris än vad vi faktiskt kan, eller kostnader vad vi har själva för egen satellit. Så därmed har vi en chans att öka våra marginaler och trycka upp bolaget mot lönsamhet.
Du skriver att satelliten ska tas i drift i mitten av 2024. Hur säker är du och hur ser läget ut just nu?
Ja, men jag är helt säker på att den kommer att tas i drift då. Den, vad som kallas för orbital racing på engelska då, den är på väg upp till sin parkeringsplats på 36 000 kilometer ovanför jorden. Kommer att sätta sig någonstans i norra delen på Afrika på vad som kallas 59,7 East. Så vi är väldigt, väldigt komfortabla med både vad som launchades och nu vad som är på väg att hända. Så vi känner att vi kan ta den i drift i mitten på året och sen utnyttja den kraften när vi går mot andra halvåret här.
Två avslutande frågor. Jag vill be dig om en mjukare reflektion. Ulf Pettersson är på väg in med en fråga också. Men jag pratade med Ulf om Karlavagnen. Har du någon trevlig rymdlärdom till oss av det lite mjukare slaget, du som jobbar med kosmos?
Inte mer än min egen upplevelse från ungefär 3 veckor tillbaka, där jag var på SpaceX Starbase i Texas, där de precis några dagar innan hade gjort sitt nästa försök att skjuta upp den stora raketen som ska kunna ta både satelliter och människor till månen och till Mars. Det var nog en ganska utomjordisk upplevelse faktiskt, att få vara där och se att det här är en realitet faktiskt. Så det är nog min hårda, mjuka, liksom ödmjuka syn på att det här kommer att hända. Det skulle jag påstå.
Jag tycker det var ett bra svar. Nu ska du få en lite mer bolagsspecifik fråga, Wolf.
Ja, just det. Nettoskulden här och kapitalbehov, hur ser du på det framöver? Det är 500 miljoner i nettoskuld här nu i den här delårsrapporten.
Ja, nej, men du har ju läst det där helt rätt, och det kan ju andra göra också, att en av de största tyngderna i vår ryggsäck är ju vår lånefinansiering som vi har, där vi måste producera ganska mycket kassaflöde och bra resultat för att kunna betala tillbaka där. Så att jag ser inget extremt närtida behov på någon rekapitalisering, men vi måste jobba med att ha ett enklare upplägg och ett lägre kostnad för hur man finansierar det här framåt. För vi är ett relativt litet bolag, vi är känsliga för upp och ner så att säga när ordrar kommer in, och producerar vi inte det finansiella resultatet så blir det lite tyngre. Men just nu ser det positivt ut med den sales pipeline vi har och de ordrar vi har tagit för att generera kassa och klara av att driva bolaget som vanligt med hög kraft.
Avslutningsvis då, jag antar att du brottas med en del regulatoriska frågor. Vi har ett EU-val och på det temat så frågar vi en del vd om det finns någon Europa-regelmässig eller legislativ fråga som du tycker är viktig att hålla koll på.
Det finns en fråga som är viktig för oss. Gränslandet mellan telekommunikation och satellitkommunikation börjar bli en liten kamp om spektrumrättigheter, och det är en regulatorisk fråga. Den där är ganska het i USA just nu, där man tittar på 6G och tar spektrum från satellitindustrin till 6G som ännu inte är en realitet. Och den kommer att bli en ganska het potatis, tror jag, de kommande åren då. Så att det är väl våran stora fråga. Jag tror att EU och med Sveriges medlemskap i NATO, där satellitkommunikation faktiskt spelar en stor roll för militära insatser. Det där måste redas ut, och det kommer att redas ut, tror jag. Men det är den största regulatoriska frågan som vi har på vår agenda.
Jätteintressant. Per Norén, stort tack för att du var med och lycka till med uppskjutningen. Med det rör jag mig tillbaka mot Ulf Pettersson. Är det någonting som skjuts upp eller skjuts ner på börsen idag som du tycker är värt att peka ut lite extra?
Vi är fortfarande ner den här dryga procenten som vi var när det öppnade. Väldigt små rörelser efter den nedgången. Tittar man på det som rör sig lite grann, så är det ju Dometic då, som rapporterade idag. Ner 6%. Och det är ju på ett svagare resultat än väntat, och framförallt då en organisk försäljningsminskning på 12%. Väntat var väl 8 då ungefär. Vi får väl se. Förra gången så var den också ner något sånt här, alltså när Q4 kom, och sen stängde den plus minus noll. Det är lite vad som hur Johan Vargas väljer att liksom prata om framtiden här. Till oss sa han ju att det måste vända nu, för lagarna är så väldigt låga här. Om man lyckas inskärpa det till marknaden så kanske det kan bli lite bättre. I övrigt så var ju Ovsson också ner en del. Och Volvo som sagt var 4%, och det har ju att göra med att det var 2% rabatt på placingen, och sen så har vi ju en börsnedgång också. Så jag tycker att den faller 4% tycker inte jag är alls märkligt. Det är liksom, det blir nästan 4% om man plussar på börsnedgången för Tatum plus Volvo. Och sen tycker jag det är intressant det som du och Anders pratade om här, vad kommer hända med A-aktierna, Geely's A-aktier i Volvo. Jag ser framför mig en sån här Einax-lösning som när Scania, när Volvo försökte köpa Scania en gång i tiden och blev sittande med en massa A-aktier i Scania, och det slutade med att Scania köpte tillbaka dem där, och det var ju en fantastisk affär för marknaden och framförallt för Fredrik Lundberg, som kan stärka sin position utan att behöva betala en krona. Så det där kanske är något man funderar på i kommande veckor. Vi får se.
Flera rapporter apropå kommande veckor som ligger framför oss i kalendern. Sandvik på måndag, Boliden tisdag, Evolution, Atlas följer på onsdag, SCT, Telia, Astra på torsdag, sedan SKF och Saab. Det blir en tung och ganska koncentrerad rapportvecka nästa vecka. Mycket verkstad.
Ja, och juryn är fortfarande ute. Nu har vi bara fått ABB då, som är lite ett speciellt spel då, med de trender som de har, och att den är sencyklisk och sådär, men det kanske håller upp. Är det bättre än många andra? Så hur det verkligen går för verkstad, vi har ju fått Volvo i sig, men återstår och få mer besked om. Och sen så vill vi ju gärna se fler bankrapporter då efter Nordea som kom.
Allra närmast i kalendern ligger dock Elander, som släpper rapport klockan 10 om en halvtimme. Det här är ett bolag som du har skrivit om ganska återkommande. Gammal telefonkatalogtryckare, va?
Ja, precis. Och sen så gjorde de mycket såna här... när man köper bilar får man massvis av instruktioner på papper där. Men det har ju blivit mer med logistikföretag, och det drivs lite av e-handelutvecklingen exempelvis. Nu var det det var några år sedan jag skrev, men senast Dagens Industri skrev så satte vi och köpte den där. Så det blir spännande att se vad som händer när den kommer klockan 10 då.
När den kommer klockan 10. Alexander Klar står och tittar på skärmarna. Fortsatt negativt på börsen.
onekligen så. Jag står och försöker dubbelkolla siffrorna jag ser ut i Europa där det också är neråt. Jag tar inte dem för det ser ut som att vara en hel del fördröjning på dem. Men ni ser här istället. Stockholmsbörsen är fortsatt då ner dryga procenten som vi hörde från Uffe bland annat. Och jag står och fortsätter kolla på de här orosindikatorerna i form av oljan eller guldet. Hur de rör sig. De rör sig ju fortsatt ner från sina highs tider under morgonen. Och ni var inne på Volvo. Det är den stora förloraren på Stockholmsbörsen idag. Ner dryga 4% om vi tittar på de allra största bolagen. Den kanske största förloraren det är Dometic på sin rapport. Ner hela 6%. ABB nämndes, fin rapport igår. Jag noterade inte mindre än 5 höjda riktkurser. Det finns säkert kanske fler där ute som har skruvats upp efter den rapporten. Igår även Tele2 får en handfull uppskruvade riktkurser efter sin fina rapport. Och i alla fall framförallt fina mottagande. Det var en stor rörelse i teleoperatören igår. Dagens operatör, då, jag nämnde ju Dometic ner 6,5%. Avanza handlas ju fortsatt försiktigt, men nu har den alltså vänt ner. Roligt förresten att nya vd Gustav Unger efter samtalet här i vår väldigt provisoriska studio noterade att det är kul att fler personer har problem med teknik just nu. Han lovade att adressera de teknikproblemen också som Avanza har haft den senaste tiden. Ovzon lyfter inte heller utan istället ner nästan 6% där. Men sen håller vi koll på det här och det är ju framåtblickande mot USA. Det är kanske tidigt att prata för mycket om det här, men det är terminen alltså för hur Nasdaq ska öppna. Det ser ut att öppna neråt. De där har sett värre ut. Så det följer samma mönster vi sett uppe på oljan och guldpriset att oron kommer ner något. Amerikanska långräntor som också dippade först kommer nu tillbaka så fortsätter inte ner lika mycket det senaste dygnet. Det där blir spännande att följa under dagen och så blir det såklart vår teknik spännande att följa under dagen och se hur vi fortsätter att sända. Fortsätter sända kommer vi göra. Frågan är bara vilket format, Gabriel.
Mm. Spännande tider med ny teknik. Nytt album från Taylor Swift kommer i natt också. Jag har lyssnat på halva. Tycker att det låter som Taylor Swift brukar låta lite åt Lana Del Rey-hållet. Tyvärr svänger det inte riktigt, i alla fall inte det jag har lyssnat på. Eftersom det är fredag ska vi avsluta med lite av en fredagsöl, tänkte jag. Danska bryggeriet Royal Unibrew har presenterat en ganska stark start på 2024.
Ja, de höjde prognoserna för 2024 här från 5-9% tillväxt. Aktiemarknaden reagerade positivt på det, höjde den aktien igår och den kom faktiskt igår med ett par procent. Så det är jobbigt för svenska konsumenter, men det finns andra konsumenter som har råd med sina öl fortfarande.
Mm. Och jag rekommenderar de tittare som känner sig benägna att ta en öl senare att göra så. Det är fredag som sagt. Vi sänder Börskoll klockan 14 som Alexander var inne på något sätt. Tack för att ni har hängt med oss idag. Tack för ert tålamod med teknik och ljud. Jag tycker det har varit ganska trevligt. Vi är tillbaka igen här i Börsmorgonformatet måndag morgon 8.45 som vanligt. Häng med oss då. Kolla in rapportmorgontiderna på Twitter för extra sändningar och ha en trevlig helg när ni väl kommer.
Välkomna sommaren med att res med Stena Line i sommar och gör det mesta av din semester. Ta bilen till Danmark, Tyskland, Lettland, Polen och resten av Europa. Se alla våra destinationer och boka nu på stenaline.se. Välkommen ombord!
Pappa, hur kom jag in i mammas mage?
Nu börjar reklamen här, hjärtat. Den måste pappa lyssna på.
Tanka hos Ingo. Lågt pris till alla. Ingo, kom längre för pengarna.
Lågt pris till alla.
Jag vet ju att jag kommer ut ur snippan, men hur kom jag in?
Oj, nu börjar nästa reklam här.